Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Okej, hej Ester Martin.
Hej, här alltså.
Hur är läget?
Det är bra, jag är nervös.
Ja, du låter inte nervös.
Nej. Du vet inte jag någonting.
Är du bra på att dölja dina känslor?
Snyggt. Mm, ja, det.
Ja, okej. Jag vill höra mer om det. Och idag har jag med mig Ester Martin Bergsmark. Ester Martin är manusförfattare, regissör, klippare, doktorand. Mm. Skriver en konstnärlig doktorsavhandling. Och där studerar du filmisk gestaltning.
Ja, det har ett konstigare, vad heter det? Performativa och mediala praktiker.
Okej. Vad betyder det?
Jag har ingen aning. Men typ, det är väl filmisk gestaltning. Men jag tror att de inte ville begränsa det till film. Typ, utan.
Det är ju, det var ju väldigt inklusivt tänkt. Ja. Men du, jag undrar vart du är uppvuxen någonstans.
Mm, Högdalen.
Är det sant?
Södra
jag
Stockholm.
Jag har alltid tänkt att du inte är från Stockholm.
Du tyckte att jag var en lantis, tänkte jag säga. Men då hörde jag hur förakt. Då kom stockholmaren fram
ja.
Direkt.
Verkligen.
Vad grundar du det på?
Nej, men jag vet inte faktiskt. Det var bara, vad konstigt. Nu är det som att jag får en liten kris. Hela min uppfattning om dig går i kras.
Vad skönt.
Hur var det att växa upp i Högdalen?
Ja, det var fint. Alltså jag har en väldigt sån romantisk förortsbild.
Ja.
Och så har jag sådana där minnen när man är en massa ungar på gården som leker och ja. Hänger och sånt där. Alltså, sen är det väl sådär. Man närmar sig, eller typ att det blir, man trivs mindre och mindre.
Mm.
Eller jag vet inte. Det var typ någon gång, jag tror att jag började lyssna på punk och sådär. Jag blev lite såhär anti allt och alla någon gång i slutet av mellanstadiet. Typ. Och då hade jag lite äldre kompisar och var första gången på Café 44 i stan och sånt där. Men det var en sån liten skit alltså. Jag har sett bilder på mig själv med tuppkam och sådär.
Jag hade velat se dig i den tuppkammen. Men det känns ändå coolt och väldigt stockholmskt tycker jag att ha varit på Café 44 när du var tonåring.
Jag vet inte, jag tror att jag håller på att bli gammal för jag är så här. Gud vad fint att det fanns ändå så här subkulturer närvarande i sitt liv. Att det fanns andra sätt att vara i världen
ja.
På något sätt som man kunde möta. Också att så Högdalen Rågsved har någon så här punk historia och sådär.
Men vad betyder punken för dig då?
Det låter så roligt. Låter som, jag vet inte. Men nu är det som att jag också får upp en massa bilder om mig själv. Det låter som att jag är någon sån här född på 70-talet eller någonting. Högdalen och punken.
Nej, jag tänker inte så. Men jag tänker att det liksom betyder ju någonting oftast när man hittar... Om det var liksom den första typ subkulturen som du hittade till och kände dig hemma i. När upplevde du dig själv som ett subjekt vars person och uttryck skar sig mot rådande föreställningar om hur man ska vara ett subjekt i det här samhället?
Alltså, när det skar sig, jag tänker att... Just det, det beror på, ja. För det är som att det är kanske en serie slitningar eller serie små skavsår eller serie små... Jag vet inte, alltså... Oh, gud. Alltså, då menar jag typ att så här, gå kanske i kläder som inte en pojke ska ha och sånt där.
Mm.
Det skar sig väl... Det kanske skar sig, men det är väl det som också kanske punken erbjöd, att man kunde vara lite vad fan som helst. Eftersom jag rätt tidigt odlade en sorts rätt identitet av att vara själv mot världen, så tror jag att, som inte är så hälsosam kanske, men ändå det där skalet blir då, om det skär sig, blir det också som en bekräftelse på att alla andra har fel på något sätt. Eller jag vet inte. Så, men det är inte det du frågar efter. Så nu kanske, men...
Det känns som att vi har flera trådar i luften här.
Ja, det är väldigt många flådar i luften. Nu ska jag försöka svara utan att slingra mig. Men det är för att jag tror att de filmerna jag har gjort och det jag uttrycker med det jag gör, alltså så här pojktanten, någonting måste säga, det handlar om så här icke-binära erfarenheter och en identitet som är bortom identiteter på vissa sätt, för att det är en sån direkt upplevd erfarenhet, tror jag. Jag har, och andra som jag tänker befinner sig mellan eller över etablerade kategorier, att på något sätt att det, jag tänker att en av den erfarenheten faktiskt är att inte ha funnits till på något sätt. Och då själva så här, alltså därför kan inte jag svara på så här, någon kallar en jävla bög eller något sånt där, eller någon, alltså då blir man medveten, men eftersom kanske haft en, liksom en solfjäder av epitet som har mött den, men ingen och alla har skärt in på olika sätt i en, men ingen har varit så pass, alltså på något sätt, och det tänker jag också kan vara ett privilegium på vissa sätt, att liksom, alltså särskilt då kanske som
att inte behöva bära epitet.
Jo, att bära epitet, men alltså att epiteten, alltså som så här, att de är rörliga.
Mm.
Jo, men om man blir, alltså så här, nu, eller jag skulle säga att det är något viktigt i att inte ha så här en punkt. Det är därför jag tror jag, då det blev tydligt för mig i min, eller jag tycker det på något sätt är politiskt, tror jag, men det har jag inte tänkt igenom. Så här, alltså om jag ska svara på frågan, när blev jag bla bla bla, ett tydligt subjekt, då är det som att det på något sätt påstår på något sätt att jag ska nästan ha ett narrativ.
Ja, absolut.
Och jag tänker att vara queer är att vara helt ett fragmentariskt subjekt.
Mm.
Och att aldrig bli till, och alltså att man bara är en samling skärvor och skräp och vackra saker, och att de liksom ramlar av och på och håller på där. Så förstår, alltså, det är som att ibland vill jag vara tydlig, men jag är så här, det är någonting, jag har någon sån jättemotstånd mot etablerade sätt att framstå.
Mm.
Och det kan nog kännas som att jag inte vill vara ärlig, men det är som att ibland så känner jag att inte de formerna för hur man pratar om vissa saker inte gör vissa erfarenheter möjliga.
Ja, för jag undrar liksom också när du för första gången insåg att du hade ångest.
Nu har jag ingen aning. Men vill du bara säga kort lite vad du menar med ångest?
Alltså, jag menar ju ångest. Svårt att andas. Tryck över bröstet, ont i magen. Lite svettig. Lite hjärtklappning. Lite så. Upplevelse av att någonting hemskt är på väg.
Mm.
Jag vet inte. Alltså dåligt, att må dåligt.
Mm.
Ångest menar jag ju. Ångest, faktisk ångest.
Mm, vad fint. För det känns som att ångest är också sånt uttryck som folk slänger sig med.
Slänger sig med, precis.
Typ så här.
Det gör man ju. Säkert jag också.
Ja, alltså. Fan vad ångest.
Ja, precis.
Så jävla ångest.
Ja, exakt. Men i det här sammanhanget så menar jag verkligen det.
Men jag har så himla bra avstängningsförmåga. Jag kommer ihåg en gång när jag blev nerslagen.
Mm.
Då var det som att jag var så här, jag förstod att jag skulle bli nerslagen. Men jag kunde inte fly, för att jag var så här att jag började tänka på glada saker och låtsade som att det inte sker. Alltså så när jag blir rädd, då stänger jag av totalt och så här inte spelar död, men bara helt så här. Alltså jag har en enorm kraft i mig själv som är så här, alltså som jag har lärt känna de senaste åren, som är så här, den, alltså inte manisk, men jag kan bli antingen så liksom får jag feber, eller så blir jag bara otroligt glad. Eller liksom så här maniskt börjar tänka på så här roliga, alltså som att jag liksom, som ett så här jättekonstigt försvarssystem ibland. Så att det var någon sorts så här oförmåga att våga vända sig mot det jobbiga på något sätt. Bara, alltså en sån här otroligt konstig spärr ibland. Eller jag vet inte, det här är i alla fall något som jag tror nu, eftersom jag de senaste åren börjat göra mer liksom kroppsterapeutiska och meditationsgrejer, och på något sätt fått en helt annan kroppsmedvetenhet, och då ångest har gått från att, eller har blivit mycket mer fysisk rent sådär. Det drar, alltså svårt att kunna andas, drar ihop sig i bröstet och också någon sorts, så för mig, och att jag på något sätt känns också som att det finns massa kanske ångest lagrad i kroppen som på något sätt som har varit instängd, men jag vet inte.
När insåg du att du stänger av då?
På ett sätt tycker jag det är viktigt att prata om den ångesten som har jag haft. Men å andra sidan är jag så här, men du kanske inte haft så mycket ångest.
Så. Ja, för du, när vi mejlades lite innan så skrev du en del olika saker. Men en av de sakerna var att du inte hade tänkt på dig, eller att du inte tänkte på dig själv som en person som hade haft mycket ångest. Men att det fanns liksom, eller att du har såklart andra erfarenheter som har påverkat dig mer eller mindre negativt. Eller liksom, om man vill värdera på det sättet. Men för en sak du skrev var att ett återkommande hinder för dig till exempel handlar om att du har svårt att ta dina känslor på allvar.
Mm.
Och det tolkar jag som ett pågående tillstånd.
Mm.
för att vara en skapande person innebär ju, tycker jag, per definition att ta sig själv på väldigt stort allvar.
Mm.
Särskilt om det liksom är ens yrke. Jag tycker att det är intressant i relation till att du beskriver att du har svårt att ta dina känslor på allvar. Vad betyder dina känslor för dig?
Allt, tänkte jag. I skapandet tycker jag också förutsätter en enorm känslighet och en närvaro. Så det jag menar är också att jag, för mig har liksom skapandet varit en plats för att vara med sina känslor, vara närvarande, vara verklig. Alltså stänga av handlar om på många nivåer. Stänga av sina känslor, men också stänga av tilliten till omvärlden. Stänga av idén att att man kan bli älskad, stänga av, och att skapandet är en sorts en liten frizon, men också någon sorts cell som jag byggt, som jag tidigare byggt åt mig själv, som var så här, som på något sätt närde någon sorts konstnärs ego kanske, som på något sätt var väldigt så här, också då paradoxalt nog väldigt beroende av andras blickar och recensioner och filmfestivaler och så, att det blev en väldigt sorts, alltså från att det hade varit ett sätt att på något sätt hitta sin känslighet och sitt sätt att vara, så blir det också bara en plats där som isolerade mig från att vara en människa i andra situationer typ.
På vilket sätt isolerade det dig från att vara människa i andra sammanhang?
För jag har alltid projicerat jättemycket på alla sammanhang. Jag har alltid tyckt att, eller alltid tyckt, ja, men den här ständiga känslan av att alla hatar en eller tycker illa om en eller bla 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 bla.
Har du också den?
Ja. Fast jag har en mindre nu.
Ja.
Ja.
Men det är alltså, du sa precis, för du sa det som, det, du har haft med dig projektioner till alla sammanhang. Och det är någonting som du har projicerat på alla sammanhang.
Ja, vissa saker är väl mer eller mindre rimliga på något sätt.
Mm. Men vad har det inneburit? Att ta med sig det liksom?
Jag vet inte, men det känns som det har något med den dåliga sidan av punken att göra. Kommer tillbaka till punken. Att det är liksom att hat och ilska kan vara så här viktiga igångsättare och viktiga, så här jätteviktiga saker att ha i sig.
Mm.
Men sen helt plötsligt så vänds liksom taggarna inåt på något sätt, eller det börjar fräta igen av de känslorna.
Mm.
Och det typ utarmar en. Och jag tänker att det är en projektion att ha den föreställningen som jag har, att jag inte kan bli älskad till exempel. Alltså det är ju liksom, det är otroligt, det är inte så snällt mot mina vänner och typ min partner att jag ibland tror på det.
Mm.
Så starkt att jag liksom kan liksom ha dagar då jag verkligen är väldigt, det lilla egot är väldigt sårat och så, alltså, och det är det jag menar med projektion ibland så där. Sen finns det ju rum som är super svåra att vara i för olika personer och erfarenheter och kroppar, som där är rent liksom, där det finns en massa former av exkludering som på något sätt kanske, så att det är väl ett samspel.
Mm.
Men
när jag lyssnar på dig så känns det som att du kanske har en tendens att fastna i ett rationaliserande.
Ja.
Det är som att du har väldigt mycket liksom intellektuell förmåga att resonera kring olika emotionella aspekter av varat liksom. Jag känner igen mig lite också.
Ja.
Liksom jag bara, vi kan verkligen stanna kvar här uppe. Men jag vill liksom också ner på djupet.
Mm.
Men har det liksom... det måste ju vara... Ja, nu projicerar jag. Men att det också måste vara ett slags försvar.
Precis.
Ja.
Såklart är det.
Det är så lätt och... Inte lätt, men det är lättare... Att liksom gå igenom livet och tänka stora saker kring allt det svåra som man känner.
Ja, verkligen. Och på ett sätt så kan det ju peka mot ett djup. Men det kan ju också stanna i det där.
Ja.
Det där. Och jag har en jättetendens till att göra det. Och också någon sorts att jag älskar det.
Mm.
Det där.
Tänkandet.
Ja, supermycket.
Mm.
Men... Och det är som att ibland så kan jag så skriva om det, att det är så viktigt att komma in i kroppen och bla 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 bla.
Mm.
Men sen att göra det verkligen. Men för mig är, alltså, för mig har ju liksom då en viss typ av buddhistisk praktik varit jättehjälpsam.
Mm.
För jag fick en sån, en av alla sådana här reality i checks eller vad det heter, typ så här, när saker blir tydligt, när jag var på någon sorts en nunna som var så här, living with difficult emotions, typ ett sånt lecture typ, och var så här verkligen träffade mig på djupet.
Vad föreläste, vad handlade det om?
Undrar vad som är kvar från det, varför det var så viktigt. Men det var just det där, det var just att någon också var lite intellekt, alltså kunde prata om det där språket som vi pratar om nu. Där det var liksom så här, ja men det, nu är det svårt att svara på det utan att bli hålla
ja,
på.
Ja men kör, jag tänker att det kanske är så du pratar om det.
Och sen får och vi cirkla ner.
Ja, och för det grejen är att jag känner också igen det jättemycket för att jag har väldigt mycket liknande, liksom... Höll jag på att säga problematik, men jag vet inte om man behöver se det så. Men,
gåva.
Ja.
Nej, jag vet inte.
Ja. Exakt. Ja, men jag vill höra, så vad nunnan?
Jag ska försöka. Det var väl det här hur vi, ja det är svårt att prata universellt, men det kan jag göra, för det gör ju de där. skapar då, alltså det narrativa jaget, som kanske är ett bättre ord än egot, eftersom egot har så här konnotationer till psykoanalys och hit och dit, och det är också som typ ångest, ett sånt där slarvord.
Ja.
Det om det. Jo, men att det... Oh shit, hur ska jag... Nu, jag tror att det också... Det narrativa jaget...
Gjorde den här nunnan en koppling mellan det narrativa jaget och att leva med svåra känslor, eller?
Ja.
Mm.
Jag tycker också, men det är ett problem ibland, att jag tycker det är svårt att säga saker om det inte kommer från mitt hjärta. Mm. Om det inte känns helt ärligt. Det låter jätte... Så jag vill liksom, det är på ett sätt att jag är på väg att hitta på något som låter bra. Men så stannar jag. Så att jag försöker faktiskt förstå vad det faktiskt betydde för mig.
Mm.
Det kanske kommer tillbaka. Alltså det här är det här liksom...
Ja, men det känns som att vi är inne på någonting nu.
Ja.
Det känns som att vi håller på att skrapa lite.
Ja.
För att jag tänker också på... det här liksom sättet att vara i sitt huvud mer än i sin kropp.
Mm-hmm.
Att det är liksom... alltså det är ju någonting man utvecklar. Att det kan också vara någonting som en utvecklar efter erfarenheter av trauma till exempel.
Mm.
Alltså det är ingenting som man är medveten om. För det är ju ett problemlösning.
Precis.
Enligt en själv.
Ja.
Att vara så.
Ja.
Det är problemlösande, tänker man. Men så är det ju inte. Det kan ju vara ett hinder.
Verkligen.
För problemlösning egentligen. Och att problemlösningen ofta ligger i att bara känna sina känslor.
Verkligen.
Men jag tänker att det är ganska abstrakt. Och det är svårt att komma till den insikten.
Mm.
Så liksom hur länge har du varit medveten om att det här är ett mönster hos dig?
Ja, för det är jättespännande.
Ja, det är det.
för att vi lever ett känslofobiskt samhälle på ett sätt.
Ja.
Och det samtalet ibland är lite... det är väl därför du har den här podden. Bla, bla, bla. Hur jag kom till den här insikten... Jag har varit bra på att prata känslor rent ytligt. För att jag kan intellektualisera. Och trott mig vara bra på att prata om känslor.
Mm.
Men inte vågat känna känslor.
Mm.
Alltså det är ju nästan skrattretande på ett sätt. Alltså det är liksom lite patetiskt. Men någonstans har det väl också funnits en genuin vilja att närma sig det. Men sen har man gåvan och domen att bara hålla på och tänka på allt för mycket. Så då... Men det var, alltså, den här insikten har smög sig på de senaste åren. Dels genom meditation. Alltså dels att det är det jag tycker är bra med då den här buddhistiska praktiken, är att det både ger mig, som stimulerar mitt intellekt, men sen säger den ändå, sen är det en praktik, så du måste sitta, alltså den säger åt sig, du måste sitta och känna kroppen, för i kroppen finns, alltså det är inte en, du är kroppen, så om du inte sitter och känner dina känslor kommer aldrig liksom förändras. Typ, så här. Så då har jag ju liksom på ett sätt så här tvingat mig för att jag har köpt konceptet. Så det har varit som en liten sån trojansk häst så här. Åh, det här för min tankehjärna typ så här. Du får lite typ brain candy och sen typ så sitter du där och skakar av massa konstiga känslor.
Men hur var din upplevelse av att liksom försöka integrera det här i din vardag?
Men det var att jag på en punkt kände att så här, samtalsterapi typ inte räcker till typ. Typ för att må bra. Så jag kände att det gick att det var en sorts liksom så här typ av så här, ja, förstå sin anknytning, sin relation med sin mamma, vilka föräldrar och bla 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 bla, bla, gå igenom allt sånt där krafts och så att då, och fick någon intellektuell förståelse, men jag kände ändå inte att jag kände på ett sätt så tror jag att det också i vissa sådana samtalsrum är just att det är som meditation, du sitter där, pratar om saker, du får upp känslor och känner dem. Och egentligen är det är huvudgrejen egentligen bara, det är väl bara det, sitta och lita på någon.
Mm.
Och det man babblar, ja, men det är väl säkert uttalat. Men det är väl jag som bara vill därmed försöka förstå och hit och dit. Men att det är typ som att meditera fast med undertexter.
Vilket är det?
Typ samtalsterapi.
Ja.
Nej, jag vet inte.
Det känns som att just ångest kanske är en blir som en blockad, alltså det ordet liksom blir som en blockad för vad jag egentligen vill komma åt. Men jag tänker, alltså en sak som vi har pratat mycket om, för jag glömde nämna det, hur vi känner varandra. Vi har ju träffats i olika kultursammanhang, tror jag. Innan, eller?
Ja.
Men vi lärde känna varandra i våras när jag läste en kurs på STDH.
Mm.
En masterkurs som hette Sexualitet, intimitet och rörliga bilder.
Ja.
Som du var huvudlärare för.
Mm.
Jag tänker också, varför jag tog upp det nu, för jag tänker på en text som du har skrivit. Det känns som att jag hoppar lite nu. Mellan olika trådar. Men jag läste en text som du har skrivit som heter Traumaturgi.
Mm.
Och det påminner mig om någonting du sa under kursen i våras. När vi liksom på något sätt fastnade i trauma. Och jag upplever nu att jag håller på med det igen. Att det är som att jag är så här, nu ska vi prata om trauma. Det jag försöker göra här är att leda in samtalet på det öppna såret. Och det vill jag gräva i. Men att du sa någonting som var i stil med att vi får inte låta våra trauman bli ett ytterligare medel till disconnection. Jag kommer inte ihåg exakt vad du sa. Jag tror jag skrev upp det någonstans.
Mm.
Men inte disconnection är så dåligt ord. Vad betyder det ens? Avkoppling eller på att säga.
Avkoppling, ja, det är bra.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jag kan inte komma på översättningen, men det känns som ett ord som alla förstår. Men vad heter det? Som en ytterligare mur. Alltså det resonerar väldigt starkt i mig också i relation till det här med att liksom vara en tänkande individ framför en kännande individ, fast man vill vara en kännande individ och man är en kännande individ. Det känns också så viktigt att kanske klargöra lite vad vi menar när vi så här, känna sina känslor. Då har ju vi, och vi uppenbarligen båda två, gått i terapi som har syftat till att vi ska lära oss känna våra känslor. Och därmed förstår vi varandra när vi pratar om det. Alla känner känslor. Alla har mer eller mindre väl utvecklade verktyg för att förstå vad det är man känner. Och när man då inom psykiatrin eller liksom psykoterapin pratar om att känna sina känslor, så handlar det om att kunna identifiera olika känslor. Identifiera hur de känns i kroppen, liksom som fysiska förnimmelser. Och kunna tolka känslor som det de faktiskt är, vilket ju är informationsbärare. De är liksom bara till för att informera oss om vad vi upplever i olika situationer och relationer, och om huruvida det är någonting som vi vill fortsätta uppleva eller inte egentligen. Men om man inte har liksom fullt utvecklade redskap eller verktyg för att förstå det här, eller inte har lärt sig det av olika anledningar, så kan ju upplevelsen av att känna negativa känslor vara ganska förödande istället för någonting som egentligen bara informerar en om hur man ska gå göra härnäst, typ. Gör slut, till exempel.
Ja, precis.
Alltså så här.
Jag läste någonstans om de här litet T-trauma och stort T-trauma, och de trauman som vi har som inte då har ett tydligt händelse, utan det är sådana som vi också omedvetet underhåller. Typ som att vara i vissa situationer och gå tillbaka till gamla mönster. För att det är liksom litet T-trauma. Och då, om man har en konceptuell förståelse, har man ofta kanske en story och en rätt bra beskrivning om varför den andra personen beter sig så, eller en strukturell analys, eller man kan vara väldigt komplexa saker. Men på något sätt ibland gör det att, eller jag har upplevt att, det kan svårt att hitta ett exempel, men att jag fastnat i det, alltså fastnat i såret på något sätt, och återvänder till såret på ett destruktivt sätt, eller ett sätt, fast det verk i min liksom konceptuella förståelse, i min tänkande hjärna, så är det som att jag på något sätt isolerar mig mer då. Alltså särskilt i situationer i omvärlden, eller liksom nya grupper, eller sådana där, om man tar bara sådana vardagssituationer. Känslan av att alla hatar en, det är ju liksom en story som mitt huvud har hittat på. Och så bara går man in i ett rum. Som jag på något sätt har trott på väldigt starkt. Eller jag verkligen, och det är väl då det blir en projektion kanske. När man liksom verkligen hittar saker hos andra människor som bevis på att de inte tycker om en. Och det jobbiga är ju ibland att folk... Men det, och sen är det så för alla behöver inte tycka om den.
Nej, exakt.
Och vissa kan ju hata den och, ändå, men det är på något sätt att man gör det till... I don't know. Det här är så himla svår balansgång. Och också himla viktig balansgång. I sig själv och i andra. Så här, att verkligen... Och samtidigt inte skuldbeläggen för att man har massa sådana känslor. Alltså typ så här, när en väl börjar, tycker jag, se vissa och känna vissa saker, så kan jag nästan känna också sån skam för vissa saker då. Varför jag känt vissa saker kanske. Men nu tappar jag bort mig.
Men är det någonting som du ofta hamnar i, alltså är det man då brukar kalla för sekundära känslor? Att du liksom egentligen, du har en primär känsla.
Mm.
Och du blir egentligen väldigt ledsen. Och sårad.
Mm.
Men du har inte förmågan att identifiera det. Så du hamnar direkt i en känsla av ilska istället. Är det ofta så att du hamnar i sekundära känslor? Eller är det liksom bara kapar bandet till ditt känsloliv överhuvudtaget?
Alltså jag blir ofta ledsen, det tror jag, och det är ofta en sekundär känsla, även om jag är rädd, arg, upp, alltså, eller I don't know, bla bla. Vad ska jag någonstans nu? Du bara gäspar.
Förlåt, jag gäspar hela tiden. Det är verkligen, vad tråkigt att du catchade mig.
Jag
tänkte att jag skulle så smygäspa.
Försökte bara
grejen är att
undan manövra mig själv kanske.
Mina gästningar är typ ett sätt för mig att andas. Det låter jättekonstigt, men det som jag har haft så när jag inte förstod att jag hade ångest, alltså tidigare i livet, så trodde jag alltid att det var att jag var tvungen att gäspa för att kunna andas.
Ja, jag förstår.
Förstår du, när jag hade liksom ångest och andningssvårigheter, så var det som mitt sätt att ta ett djupt andetag. Det var genom att gäspa.
Jag förstår
så
exakt.
Det har liksom följt med mig upp i livet. Så det är liksom, jag tvingar fram gäspningar. För att det är så det jag känner att jag kan andas djupt.
Men vad bra. Det var bra att jag så klantigt hackade på det. För det är så roligt, för jag känner igen det där med gäspningarna.
Gör du?
Ja, för jag särskilt... Och, alltså det är så... Så jag borde bli glad att jag gäspade.
Ja, exakt. Jag bara...
För det är väldigt så ångestdämpande, alltså särskilt för den alltså, det är som att kroppen säger åt typ så här. Alltså det är också en sån grej som att jag bara har shamat mina egna gäspningar och nu var det som att jag shamade dig.
Men jag fattar, för att det ser fett otrevligt ut. Det ser ju ut som att man är ointresserad, men det har ju absolut ingenting med faktisk gäsp, alltså så. Det är mer...
Nej, det är
som en andningsövning. Fast
det är det är jättebra. För det är verkligen så. Ju mer medveten jag blivit om min kropp, desto mer har jag faktiskt börjat gäspa. Alltså senaste två åren har jag börjat gäspa mycket mer. För att det är som att min kropp är så här. Jag vill typ sluta mig i bröstet och få sluta andas. Så då är det som att kroppen bara... kommer en gäspning och så har jag börjat så här embracea gäspningen.
Ja, men för det blir ju som... Ja. Alltså, det blir ju som en öppnande gest på något sätt. Ja.
Det var roligt.
Ja.
Det kan vara så här gäsp-yoga.
Ja, jag har faktiskt aldrig sagt det här till någon.
Det kommer ut nu i... Okej.
Okay. Ja, det känns lite... Nu har jag sån obekväm känsla i kroppen som jag alltid får när jag berättar någonting.
Ja, gud, den berättat. Är hemskt.
Ja. Åh, nej.
Du får bara känna dina fötter. Ja. Det grundat. Obekvämt.
Ja, för det är en känsla som jag verkligen känner igen. Att vara obekväm.
Mm.
Är det en känsla som du har nära till?
Ja.
Mm.
Men jag har också haft så här, förstår, alltså det är som att det är någonting... Jag har haft alltid jättebra typ så här, självförtroende med jättedålig självkänsla. Mm. Alltså, det tänker jag också är något som många konstnärer eller typ skådespelare så har. Att man kan liksom ha vissa så här, social och intellektuella skills på något sätt. Och eftersom man är så pass smart slash dum så blir det någon sorts glapp i min kropp. Typ, där jag bara, gud, jag är glad, det går bra. Och sen... sen på något sätt är helt...
Men alla hatar mig och jag hatar alla. Ja. Och allt suger.
Precis. Jo, men det är min beskrivning,
ja,
av mig själv, faktiskt.
Så jobbigt. Liksom aldrig någon ro.
Nej.
Men hur gör du för att skapa ro? Eller vad har du liksom för strategier i att hantera dig själv? Om du har kunnat identifiera, nu som jag inte lät dig svara på frågan innan jag fortsätter, men om du har kunnat identifiera att så här, du har en tendens att arbeta för att hantera känslor eller ångest eller erfarenheter. Mm. Och vad sa jag precis innan? Hur gör du för att skapa ro? Precis.
Mm.
Och liksom, du är medveten om det, att det är ett mönster. Vad har du kunnat utveckla några strategier för att så här, på något sätt liksom hindra den destruktiviteten?
Mm.
Eller är det bara så att du har en medvetenhet om det, men du har inte kunnat...
Jo, men jag jobbar... Alltså, typ från 2007 till 2014 så gjorde jag ju två långfilmer, och då hade jag precis gjort klart den första långfilmen. Så efter det hade jag, alltså, det var som att jag verkligen jobbade. Och sen gick in i någon kris med massa självhat efter då. De filmerna blev klara runt 2015 typ.
Mm.
Då jag på något sätt också typ avfärdade hela min... Allt i filmerna typ så här. Och jag började gå på gymmet typ i Berlin. Mm. Jag bara, jag ska bli mer manlig, jag ska ha mer maskulinitet. Det var som att jag bara fick någon sorts konstig backlash. Det var som att... Det var rätt absurt. Det var som att jag hade gjort så här, två filmer om så här... transerfarenheter och sånt. Och så var det som att jag bara, jag är den största fejken. Jag är bara den här killen som är patetisk. Och nu ska jag bli en riktig man. Mm. Alltså jag var helt så...
Förlåt, jag skrattar.
Nej, men det är ju roligt. Ja, men det är jätteroligt. Och det, men det tror jag också, det på något sätt, ja. Så på något sätt... Att hitta ett ro... Jag tycker pojktantan är ett fint slut voice-over. Att den säger, jag vet inte vem jag är och det är lugnt.
Mm.
Och det är först nu jag har kunnat förkroppsliga den mer. Jag vet inte om jag är klar, men alltså så här, att så här, att transperson tycker jag, och vara så icke-binär, är så konstig. Det är både så typ så här väldigt närvarande just nu i vår kultur, till skillnad för 10 år sedan.
Mm.
Samtidigt är den fortfarande helt så här intet gjord, eller liksom den är så på något sätt icke-erkänd, eller vad man säger, den är så liksom på något sätt. Och men det är därför tror jag också att jag har varit helt besatt så här, alltså av så här, alltså vad som är autentiskt har jag varit besatt av jättelänge, typ vad är verkligt och vad är inte verkligt, och att det är så mycket dokumentärfilm och sånt som håller på med autenticitet, och jag har varit så jätteförbannad för det. Men det tror jag för att jag rent av aldrig, att väldigt länge har känt att jag inte kunnat existera i mitt genus typ sådär.
Mm.
Och det är väl någon sorts, ett sorts sår att vara så här, som inte jag heller tagit på allvar, alltså verkligen också har inte tagit på allvar alltid, men sen faktiskt verkligen tagit på allvar och gjort film om. Och jag tycker det är svårt att prata om, och jag, ja, men nu sitter jag ju här.
Mm.
Och det är roligt. Men hur har jag hittat ro? Ja, men det, jag hade, ja, nu gör jag en liten narrativ ändå, vad härligt.
Mm.
Ja, jag hade en backlash. Jag tror,
alltså på ett sätt behövs det ju ändå.
Ja.
Jag tycker inte det.
Jo,
så
men
man behöver ett narrativ för att förstå sig själv.
Jo, Och ja och nej. Jag tror, ja. Alltså jag tänker, jag vet inte, det här är också inte färdigtänkt. Men jag tänker också, vi kommer till den här världen helt beroende av några galningar som är våra vårdnadshavare eller föräldrar, och vi är helt maktlösa och då har vi inget språk för det, och vi har vissa trauman och sår som vi inte ens, alltså som också kommer från den tiden där vi var liksom helt utelämnade, den där enorma känslan av maktlöshet tror jag många delar, och sen typ lär vi oss ett språk och då kan vi sätta ord på våra känslor och våra, vad vi har varit med om och sånt, och då är narrativen jätteviktiga. Men sen finns det också en punkt dit narrativen och beskrivningen inte räcker. Och det tänker jag också handlar mycket om trauman. Att trauman är vissa upplevelser som är som inte går att beskriva. Alltså de är bortom ord. Och rent så där neuropsykologiskt sitter de ju i hjärnbalken och sånt. Och inte liksom i dem. Alltså det finns ingen connection mellan liksom känslorna och den konceptuella förståelsen. Att den länken är borta. Och då gör det ju som att vissa saker är väldigt svåra att läka då, och att då kan ju ett narrativ bli destruktivt. Så här, du måste ha ett narrativ, och om du har ett trauma som inte går att beskriva samt som du bär på de enorma rädslorna och de känslorna och det försätts som kommer upp i situation efter situation, då kan det ju på något sätt, jag vet inte, kan det vara farligt. Jag tänker att alla saker har någonting viktigt med sig, men ingenting, allt är ofullkomligt. Och att det är viktigt att tänka att också språket verkligen är ofullkomligt. För det hänger ihop med då, ja, det hänger ju också ihop med liksom det patriarkat vi lever i, och alltså västerländsk vit förståelse av världen som är väldigt huvud och antikropp på något sätt. Om man vill hålla på och dra i de strängarna samtidigt. Men det kanske kan vara bra för en motivation. Så narrativ är jättebra till en viss gräns, men det säger aldrig vem du är helt. Men det är det jag försöker skriva om, den där traumaturgi. Att inte förneka våldet och såret, men inte heller gå in i det igen. Att hitta den svåra balansgången. Och det, ja. För då känns det som det finns det där. Att det kan öppnas upp en plats för att läka. Och att inte, alltså så här, inte se det som att antingen så flyr den, eller så är den, eller antingen undviker man, eller så går man rakt in i det. Alltså att det är bara de två alternativen, utan att det finns något tredje som är det där. Att ta erfarenhet på allvar, men inte återupprepa dem. Men det är ju lättare sagt än gjort.
Precis, som allt annat. Men det är som jag tänker på, som i alla så föreskrifter om sunda relationer. Att man inte ska krocka in i varandra, och man ska inte bygga murar. Man ska bara gå bredvid varandra genom livet. Och jag tänker på, man kan närma sig sina erfarenheter av trauma på samma sätt.
Gå bredvid dem?
Ja.
Och då är det liksom så här, okej, okay, så jag är, det jag trott var mig själv är egentligen bara en serie processer som på något sätt glider igenom mig. Typ så här. Och sen bara lita på då att det finns någonting annat. Att det finns en ro och ett lugn inom dig och inom mig. Och hitta den tilliten i sig själv. Det är typ där jag är nu. Alltså. Och ibland hittar jag den. Alltså och det är någon erfarenhet som är helt ny för mig. Att det finns ett lugnt på något sätt i mig.
Nej, men jag är helt så fascinerad. Jag har inte hittat mitt.
Nej.
Jag vet att det finns någonstans där.
Ja, och det finns, tror jag, i alla människor. Men liksom bara helt plötsligt erfara så här, wow. Alltså det finns så här kärlek och grejer i mig. Det är ju asschysst på något sätt. Och då på något sätt, ja, det är faktiskt en sorts lugn eller ett ro som finns under allting, oavsett vad som händer, så är allt perfekt just nu.
Vad härligt.
Ja. Så. Och det var faktiskt en så här guidad meditation när man skulle typ så här först sätta sig träna efter så här, och tänka på en nära vän som man älskade. Och jag bara, så tänkte jag på en nära vän i Berlin och jag saknade henne och bara så visualiserade henne. Och sen bara skifta, och nu ska du titta på dig själv på samma sätt, typ så här. det är egentligen sån enkel grej.
Error.
Ja, det var sån.
Error.
Nej. Alltså det var sån. Men då på något sätt, då tror jag, där tror jag faktiskt intellektuellt, jag förstod hur mycket jag tyckte illa om mig själv.
Mm.
Och lät mig själv att bara liksom kura ihop och bryta ihop där liksom. Mm. Och den sorts hopbrytningen och den starka känslan kände jag ju var läkande. Till skillnad från kanske känslor jag hade undvikit, så var jag så här, där var det så här, okej, det är inte hållbart att på något sätt ha en sån nedvärderande bild av sig själv. Det är liksom, alltså, och igen, jag dömer ingen som har det eller att jag har haft det så länge, men så här, det var då jag tror att jag bara, det var då jag fick den där lilla insikten att jag måste verkligen komma tillbaka till min kropp. Och så, och då fortsatte en sorgprocess som jag hade påbörjat innan. Alltså, för sorg tycker jag ändå är en sån känsla som jag någonstans länge har förstått att den ändå är på något sätt lite närande. Alltså när man väl får känna sorg, så känns det ändå som att den på något sätt är utvecklande. Det tror jag har känt sedan jag var, alltså jättelänge. Hur känner du med sorg? Kan du känna att det finns olika, att det finns en sorg som är typ ren sorg, som är på något sätt en sorts, och sen finns det så här melankoli eller liksom lite så här ledsenhet som känns destruktiv, men att det finns en typ som är mer som ett närande regn typ eller
Jo, absolut. Jag tror ändå att jag har liksom jag förlorade en nära vän när jag var 25 som dog i en motorcykelolycka, och det var så ren sorg liksom, som du pratar om. Och det kändes okej. För att det var någon som hade dött liksom.
Mm.
Och helt oväntat vid 25 års ålder liksom, några veckor efter att ha tagit sitt MC-kort. Alltså det var så liksom Nej, men det är som vi har liksom en gemensam förståelse av det. Och därför så blir det så mindre skamfyllt på något sätt.
Mm.
Och jag tror att det var den erfarenheten av att känna sorg utan att känna skam över att jag kände sorg.
Mm.
Som på något, det liksom gav mig någonting.
Men det var spännande, för jag tänkte också på begravning.
Mm.
När jag sa ren sorg.
Mm.
Alltså typ så här, bara en sån grej att jag tror att han har varit med mig länge för att bara min mormor dog när jag var 11. Och då fick jag erfara något sorts rent sörjande bara. Och att det fanns en dimension som kanske har varit bra att ha med sig då.
Exakt. För begravningar är ju, det är ju fruktansvärt, men det är också så himla fint egentligen. För det är som den enda dualen där öppet, gemensamt, sörjande är tillåtet och liksom själva meningen. Alltså, det är så unikt på ett sätt.
Ja, verkligen. För alla andra så kallade negativa känslor förtrycks så mycket. Ja, det är jättehäftigt.
Mm.
Men jag tror också läste om någon sorts en psykoanalytiker som också hade föräldrar som hade överlevt förintelsen och kom där liksom, som var jätteträffande, som var just det där att liksom för att leva ett levbart liv så var de tvungna att släppa eller möta traumat, eller släppa traumat eller att det är så här att för att inte bli bitter, och att det där, just att våldsverkarnas spöke skulle fortsätta jaga dem, så var det liksom så här, så var det inget val på något sätt. Han var jättearg på ordet förlåtelse, för han tyckte att alla så stater sa alltid så här, förlåt för att vi gjorde det här mot transpersonerna eller romerna typ, eller, men att ett förlåtelse är liksom bara som en ytlig sätt att lägga lite vackra saker upp över någonting för att kunna glömma det.
Mm.
Men för att kunna glömma det så behöver man ju också komma ihåg det. Och istället då för förlåtelse så var... Vad var det? Reconciliation, vad är det på svenska? Åter...
Försoning.
Försoning.
Mm.
Att han bara, det är skillnad på förlåtelse och försoning. För försoning så måste man mata sig själv också.
Mm.
Och inte låta sig längre definieras av våldsverkarnas bild. Mm. Utan man måste då lära hitta en annan dimension. Alltså så här, att det blir som att både de, om det är då en stat som har gjort någonting, så måste de också så här verkligen göra upp med sitt våld. Och de som har blivit utsatta måste också göra upp med sig själva och omskapa sig själva för att vi ska kunna gå vidare och leva ett levat liv. Men det är så här, man bara, ja, jag fattar, men fy fan vad jobbigt!
Ja.
Men också väldigt så här vackert på något sätt, mm, tycker jag. Eller jag vet inte. Och det är något som man verkligen så här, ja, på ett så större plan på typ så här, hur mycket av vår värld som bygger på så mycket våld och så här kolonialism och så, mm, så här, som är så här, alltså det finns ju så mycket trauman som är alltså så här obearbetade, mm, liksom, mm, som inte har fått en begravning, som inte har fått en, något sätt, ja.
Ja, precis, och jag tänker liksom att tillhöra en minoritet på något sätt, att det är ju också minoriteter, de flesta minoriteter har gemensamt att ha varit föremål för förtryck och våld i olika former. Och att det ju också är att vara del av ett kollektiv som gemensamt har erfarit trauma. Liksom.
Mm.
Och att det också blir, att det kan bli så, att, men det kan bli så liksom destruktivt på något sätt också. Att i den identiteten, alltså den är, då blir som den erfarenheten av det förtrycket och det våldet kan bli så, överta hela upp, alltså hela liksom hela upplevelsen av att vara en del av den här minoriteten,
mm,
övertas av minoritetens erfarenhet av trauma liksom, och att, och den kollektiva erfarenheten blir någonting som präglar ens egen identitet oberoende av hur pass mycket eller lite man har erfarit det våldet direkt mot sig själv också.
Mm.
Jag vet inte, jag bara kommer att tänka på det i relation till det här som vi pratar om med att släppa taget också. Det är inte så svårt att hamna i ett läge där det på något sätt definierar en.
Ja, nu ska inte jag, som att jag är värsta meditationsförespråkaren, men jag tänkte också på något som jag hörde som Bell Hooks sa.
Mm.
Den amerikanska feministen och kulturvetare eller vad, ja, författare.
Typ professor.
Mm.
I litteratur.
För hon bara, jag mediterar för att jag bor nu i typ en väldigt så här dominerad vit stad. Mm. Hon är svart. Och att vara så här, jo, men det är för att liksom kroka av också, att inte reagera på liksom den omgivningen. Att så här, för att kunna göra mitt antirasistiska arbete så kan inte min kropp vara så utsatt för alla reaktioner. Exakt. Så då är det ett sätt att så här, kroka av,
mm,
vissa delar av, som också såklart en del kanske av en identitet, men inte liksom bära med sig dem. Så det blir som ett så här, och det där hade jag jättesvårt att förstå i början, så här, ja, men då är det som att man blir passiv eller att man inte liksom reagerar eller arg. Men det är så här, själva verket, om man slipper reagera på allt motstånd, då har man ju mer energi att faktiskt så här, kanske skapa eller göra, i hennes fall, antirasistiskt arbete. Eller liksom, mm, att inte behöva vara i den här enorma liksom påfrestande verkligheten som olika formationer bär på.
Mm,
eller vad man säger.
Mm.
Ja. Och det var också en sån insikt för mig, så här, aha, så här, att faktiskt att man behöver liksom inte då lida ibland. Man behöver liksom inte så här, det är okej att inte, mm, att inte må dåligt, mm, eller vissa saker.
Exakt.
Alltså så bara, va? Aha, alltså det, mm, var så himla... Och det är också en sån insikt så här, som att så här, för det är ju verkligen att hålla fast vid något, att hela tiden, att i vissa sammanhang gå in med en förförståelse att man kanske kommer bli utsatt på något sätt, eller att man kommer känna blickar eller hit och dit, mm, men liksom försöka så här, försöka släppa det greppet, inte för att det är rätt det som sker, men för att faktiskt ha energi till sina vänner eller till sig själv, eller alltså till något, den, mm, den värld man vill leva i typ.
Mm. någonting att ha med sig i sitt fortsatta arbete med att känna känslor. Vi måste typ avrunda nu.
Ja.
Tusen tack för att du har varit med, Ester Martin.
Ja.
Det var väldigt fint att prata med dig. Och tack så mycket för att ni har lyssnat. Jag vill också tacka produktionsbolaget Ljudbang AB och producent Emma Janke. Och jag vill tacka Babak Shermont som gör grafiken, Gonzalo Vargas som gör musiken och Gabriel Wikhede. Och hoppas ni lyssnar på nästa avsnitt också.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.